Nåd och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus, vår frälsare och domare, vara med er alla. Låt oss be. Kom o Jesus och styrk oss med kraften från dig. Kom och uppliva modlösa hjärtan. Hjälp oss troget och stadigt att följa din stig och att uthärda korset och smärtan. Fyll vår tro med din glöd, ge oss hoppet ditt stöd. I ditt häng låt oss alla bevaras, klaras. Amen. Den yttersta domen. Har du någon gång blivit orättvist behandlad? Blivit bestraffad för något du aldrig gjort? Och nedtystad när du har försökt tillrättavisa det hela, eller rätta till det hela? Det tror jag du har varit med om flera gånger i ditt liv. Kanske du också har önskat att du kunde ha en knapp och fått, som du kunde trycka på, så att allt skulle bli ställd i ordning igen. En rättvisans knapp. Tusentals gånger har jag hört folk fråga efter en sån knapp. Speciellt när de hört om terrordåd eller pedofiler som förbrytare. För att inte tala om hur man har pratat om Hitler, Stalin eller Maos fruktansvärda gärningar. Var är rättvisan här i världen? Varför straffas det inte hårdare? Hur kan en människa som gjort så grymma saker få fortsätta att leva? Gud har inte gett oss någon absolut rättviseknapp som vi kan använda. Han har gett åt överheten uppdraget att straffa förbrytare och skydda de svaga. Men detta görs av bristfälliga människor med bristfälliga kunskaper och ofta med en annan människosyn än den vi möter i Bibeln. Ibland ingriper Gud trots att myndigheterna i ett land vägrar utföra och utöva sina plikter. Ibland hämnas andra kriminella på varandra när överheten blir för svag. Men det finns ingen absolut rättvisa här i världen, och sällan blir straffen för brotten som görs tillräckligt hårda eller rättvisa. Ofta brukar man säga, kommer de riktigt fula fiskarna undan både straff och dom. Men det kommer en dag när vi alla ska träda fram inför Kristi domstol. För att var och en ska få igen vad han har gjort här i livet. Gott eller ont. En dag ska allt ställas till rätta. I vår predikotext idag berättar Jesus om den dagen för oss. Lärjungarna hade ställt Jesus en fråga när de satt på Oljeberget. Strax efter att han hade förutsagt Jerusalems förstöring. De kom till Jesus när han satt där ensam. De var bekymrade när de hade hört att den mäktiga och underbara staden Jerusalem med alla dess byggnader och templet, det fina templet, skulle förstöras. De ber Jesus berätta mer för dem om det här. Men också om hur allt ska sluta. Det säger, säg oss, när ska det här ske? Vad blir tecknet på din återkomst och den här tidsålderns slut? Jesus berättar för dem i två kapitel i Matteus evangeliet om hur det här ska, om hur det ska vara fram till hans återkomst och hur det blir när han kommer tillbaka. vår text utgör slutet av den här predikan av Jesus. Han har genom lite allvarligt tal och liknelser varnat dem för falska messiaspersoner. Han talar om nöd, lidande och förföljelse som måste komma, säger han. Men också om slutet och domen och om tecken som ska föregå människosonens återkomst. De har redan fått reda på att det finns ett tas med och ett lämnas kvar. Ett välkomnande in och ett lämnande utanför. Och en salig evighet och en fruktansvärd evighet utanför i mörkret där man ska gråta och skära tänderna. Nu skiftar Jesus fokuset en del och berättar för lärjungarna om själva domen och hur den går till. Även nu finns det en kom och ett gå bort. Ett uppdelande av människor. Nu gäller det alla människor. Han säger att gravarna ska öppnas och haven ska ge igen det sina. Alla kommer att ställas inför herrarnas herre och konungarnas konung, Herren Jesus Kristus. Han säger att han kommer med hela sin härlighet och glans. Alla änglarna kommer med honom. Han sätter sig på sin härlighetstron. Vi läser att Jesus säger tidigare i Matteus evangeliet att himlen är Guds tron. Och jorden är Guds fotapall. Så stor är hans härlighetstron. Den är ännu större än själva skapelsen. Guds sons härlighetstron. Alla tyranner, härskare och vidriga människor. Alla ateister, agnostiker och skeptiker. Alla som kastat Jesus och valt andra gudar och religioner. Och bespottat orden om Jesus och hans återkomst. Men även alla som trott på Jesus och innerligt väntat på hans återkomst. Alla som någonsin levt eller kommer att leva fram till den dagen när han kommer. Alla som njutit en försmak av den himmelska gåvan och slitit sitt du varje gång de tänker på den himmelska saligheten. Alla de kommer att samlas inför människosonen. Men det blir en hel del förvånade den dagen. Åtskillnaden mellan de två grupper sker först. Och sen får de höra skillnaden mellan de två grupperna. Till det högra, till fåren, fåren får höra kom. Till det vänstra, jätterna, de får höra gå bort. Jesus berättar efter sin dom om motiveringen till sitt dömande. Du kanske börjar undra, i vilken grupp står jag? Kommer jag att få höra kom? Eller kommer jag att få höra gå bort? Allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort för mig. Det är hårda ord. Ska vi bara säga som vi ofta förtjänar. Att det goda som vi gjort, det ska vi inte fokusera på, det ska vi inte komma ihåg så mycket. Eller tala så mycket om det. Men vi stör en del. I det här sammanhanget kommer Jesus just i de här sakerna, till trons frukter. Hur mycket vi än vill säga att kristendomen inte handlar om gärningar, så ringer ändå dessa ord som väckarklockor i våra öron. Hur många hungriga har du mättat den gångna veckan? Eller månaden eller året? Hur många verkligt törstiga har ni gett att dricka under samma period? Hur många främlingar har ni härbärgerat och hur många nakna har ni klätt i era liv? En del av er har ju faktiskt skänkt pengar till hungerdagsinsamlingar och kanske till Rädda Barnen, för att inte säga att alla har gjort det, eller Röda Korset. En del kanske gör det månatligen, så ni kanske känner er ändå lite säkra när ni tänker på domedagen. Jag har ju faktiskt hjälpt till att kläda de fattiga. Jag har faktiskt hjälpt till att mätta de hungriga och ge medicin och de sjuka. Men nu kommer Jesus ändå lite närmare. Han kommer under skinnet på oss. När han börjar tala om att besöka sjuka och fängslade. Visst börjar det krypa även under ditt skinn lite när du tänker på sjukhusbesök. Eller fängelsebesök. Man besöker ogärna sjukhuset i onödan. För att inte tala om fängelse. Hur ofta har du besökt fängelse i ditt liv? Och hur ofta har du besökt någon i fängelse i ditt liv? En del av er har säkert besökt ett fängelse. Men knappast har någon besökt någon i fängelse för att ge dem uppmuntran och tröst. Jag vet att man kan vara hungrig, törstig, hemlös, främling och naken, vilsen på flera sätt. Man kan vara det andligen också. Men det är intressant att det här är inte första gången Jesus talar om vikten av att ha hand om de små. Föra dem, klä dem, se till dem, ta emot dem. Ha dem som gäster i sitt hem och så vidare. Man brukar säga att det som du gör, det som gör mig imponerad är inte hur du behandlar dina vänner och jobbakompisar. Utan hur du behandlar dem som du inte har någon relation med alls. Det finns en hel del människor som bara passerar genom vårt liv. Som du bara träffar under några sekunder eller några minuter. Vad tänker du om dem? Vilken respekt och värdighet ger du de här människorna? Är det dem som Jesus talar om? De som inte kan ge någonting åt dig tillbaks. Utan du bara möter det för en liten tid i ditt liv. Att vara kristen, en Jesu efterföljare, handlar om att leva som hans efterföljare. Därför när domen faller av honom själv tar han upp bevisen på att du trott och levt i gemenskap med honom. Ditt liv handlar inte längre om att du ska ha det bäst. Inte heller om att du ska ha det bra. Utan om Jesus. Andas Jesus med dina vänner och din omgivning. Var du än befinner dig. Var nådefull och förlåtande. Se inte vrede och irritation. Men istället fördragsam och frikostig och gästfri. Ja, listan kan göra mycket längre. Inte exkluderande utan inkluderande. I sättet du ser på människorna. Men om jag inte är sån. Om jag hellre är tyst och introvert med min tro. Om jag är fördomsfull och dömande gällande nya människor. Och har svårt att få förtroende för nya människor. Och om jag har lätt att bli sårad. Och har svårt att lita på. Dem som sårat mig igen. Men Herre, om inte jag kan förlåta. Och vill ha med personen att göra mer. Hur är det om jag föraktar och hatar någon. Och önskar dem ingen annat än vidrigheter. Innerst i mitt hjärta. När jag ser på mig. Och mitt kött. får jag konstatera. Det är så mycket jag vill göra för att tillfredsställa mina önskningar. För att inte hinna med det kristna livet. Eller ägna mig åt andra. Det är så mycket självupptagande sysslor. Jag får säga med Paulus det jag vill göra. När jag läser den här texten. Det gör jag inte. Och det jag inte vill. Det gör jag. Jesus förbarma dig. Du är en obotlig och oföränderlig självupptagen stackare. Herren förbarma dig över mig. För jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var främling och ni tog emot mig. Jag var naken och ni klädde mig. Jag var sjuk och ni besökte mig. Jag var i fängelse och ni kom till mig. Vänner, vilken tur att vi i dessa stunder av ångest och uppgivenhet inte bara har det här stället som talar om domen i Bibeln. Låt oss istället fly till det ställen där Jesus säger: den som tror och blir döpt ska bli frälst. Men den som inte tror är redan dömd. Den som tror på Jesus blir inte dömd. Men den som inte tror är redan dömd. Eftersom man inte tror på Guds infödda sons namn. Den som tror på sonen har evigt liv. Den som inte lyder sonen ska inte se livet. Utan Guds vrede blir kvar över honom. Annars ut min vän. Det kristna budskapet har inte ändrats. Det handlar fortfarande om att tro på Jesus. Och det räcker. Jesus har friköpt det på högra sidan. Jesus har friköpt dig. Han uppföljde allt du inte har gjort. Och ställt till rätta allt mellan dig och Gud. Dina synder av slöhet och ovilja på det här området lade fadern också på Jesus. Även där du inte varit så aktiv som du borde ha varit i att leva ditt kristna liv. Var frimodig. Himmelen var beredd åt dig sedan himmelens och jordens grundläggning. Kom, ni min fars välsignade, och ta emot det rike som stått berett för er sedan världens skapelse. Denna himmelska rike var berett åt alla människor att leva och njuta av. Det bereddes genom sonens görande och lidande lydnad. Lammet som slaktades innan världens grundläggning läser vi om i Uppenbarelseboken. Helvetet var aldrig ämnad för någon annan än djävulen och hans änglar. Men de får sällskap av alla som förkastar den erbjudna nåden. Den erbjudna medborgarskapet i det himmelska riket. Du min vän är medborgare i det här riket redan här och nu. Förkasta inte ditt medborgarskap genom oaktsamhet eller slösaktigt liv. Eller genom att börja älska den här världen. Många, det som likt Demas av kärlek till denna världen lämnat den stridande kyrkan och lagt ner kampen mot synden i sina egna liv. Det är värdigt den kallelse du har fått. Lev som ett Guds barn alltid. Vänner, vi har löften i Bibeln. Han som ska döma oss en dag har gett oss löften att hålla fast vid en dag som den här. Ett av de starkaste löften finner vi hos aposteln Paulus i brevet till romarna. Låt oss avsluta den här predikan idag med att läsa det här löftet som han ger oss. Paulus säger i det 8:e kapitlet: för jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller furstar, varken någon som nu är eller något som ska komma, varken makter, höjder eller djup eller något annat ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre. Amen. Låt oss be. Lovad vare Gud och välsignad i evighet, som med sitt ord har lärt, tröstat och förmanat oss. Hans heliga ande stadfäste orden i våra hjärtan, så att vi icke må vara glömska hörare, utan dagligen tillväxa i tro, hopp, kärlek och tålamod in till änden. Och vara saliga genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.